Ja, god kväll på er. Det är väldigt roligt att få vara här i Vasa igen. Vi var ju här för 2 veckor sedan. Och igår hade vi en bra dag med ledarna. Idag på morgon var vi i Nykarleby och hade ett bra möte där. Och nu är vi tillbaka här. Och jag ser fram emot att få dela med er det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och jag har faktiskt gett min predikan en annan titel än vad Stefan hade. Lite rebell finns det i mig. Och jag har kallat den Guds investering och hans stora pussel. Det här ska ju handla om ledarskap. Och när man hör en sån här överskrift så kan man ju faktiskt fråga sig, vad i hela världen har det här att göra med ledarskap? Ja, om ni väntar ett tag så får ni se. Men först av allt vill jag fråga er, har ni någonsin köpt någonting som var riktigt dyrt? Någonting som ni fick spara till och med kanske låna för att köpa, som riktigt kostar mycket pengar? När man gör det så då brukar man ju skydda sin investering. Man är ju rädd om det här som man har köpt, för det kostar en massa pengar. Till exempel, jag har nu inget diamanthalsband, men om jag nu skulle ta och köpa mig ett, så skulle jag ha på mig det på speciella tillfällen. Och när jag inte har på mig det, så skulle jag ha det inlåst i ett kassaskåp eller på en säker plats. Det är ju ingenting sånt där som man har på sig när man går till gymmet och tränar, och så lämnar man det och ligga i omklädningsrummet. Det skulle ju inte vara så väldigt smart. Eller ni män här, om ni har köpt er en riktigt fin, dyr sportbil, som naturligtvis är en tysk sportbil, måste man ju lägga till. Vi är ju ändå missionärer i Tyskland, så vi ska göra lite reklam för Tyskland här. Då har ni ju er bil, er fina sportbil, inlåst i ett garage. Ni har ett alarmsystem på den. Ni ser till att ni sköter om den här bilen. Ni lämnar inte den här bilen i den dåliga delen av stan, parkerad över natt, olåst med nycklarna i tändningen. Ingen är så dum, eller hur? Och när vi tänker på saken och läser Bibeln, så ser vi att Gud, han har investerat en hel massa i dig och mig. Om vi läser, jag satt och läste första Petrus brev här ett tag. Ska vi läsa de här verserna där det talar om hur mycket Gud har investerat? Ni vet själva hur mycket det kostade Gud att köpa er fria från det meningslösa liv både ni och era förfäder levde. Lösesumman bestod ju inte av silver och guld, som bara är materiella värden som snart ska försvinna. När ni köptes fria genom Jesus Kristus dyrbara blod. Kristus, som aldrig hade syndat, var Guds felfria lamm som offrades för att ta straffet för era synder. Gud betalar ett otroligt pris för oss. Om du är förälder, kan du tänka dig att säga till någon som du bryr dig mycket om, som har blivit dömd till döden för någonting, säga: du är så värdefull för mig så jag låter mitt barn dö i ditt ställe. Det skulle jag aldrig klara av som mamma. Men det gjorde Gud. Han lät Jesus ta vårt straff på sig. Ja, det säger oss två saker där bibelstället. Å ena sidan så säger det oss, så värdefulla är vi för Gud. Det bestämmer vårt värde. Om ni någonsin, för hur mycket man är värd eller man är villig att betala för en vara, bestämmer ju varans värde. Om ni någonsin har köpt någonting på en sån här internetauktion. I Tyskland heter det eBay, jag vet inte vad det heter i Finland. Men i alla fall när man bjuder på någonting, så då lägger man ju som fast en övergräns och säger, så här mycket är jag värd att, eller jag vill att betala, men högre går jag inte. Och sen om den här auktionen går högre, så tänker man, så mycket vill jag nog inte ha den där grejen, jag hoppar av. Men det gjorde inte Gud. Han betalade det högsta priset. Så vi är så värdefulla för Gud. Och det säger oss en annan sak också. Gud har betalt för oss, så han äger oss. Våra liv är egentligen inte alls våra egna att bestämma över. Gud har betalt för oss, så vi tillhör honom. Då kan man ju fråga sig, när Gud nu har investerat så här mycket i oss, varför lämnar han oss här då? I den här världen där ondska och frestelser och synd kan lura bort oss från Gud så lätt. Är inte att handskas med sin investering rätt så ovarsamt? Begriper inte sig Gud på hur man investerar? Är han omedveten? Vad handlar det här om egentligen? Skulle det inte vara smartare för Gud att så fort vi ger våra liv till Jesus så tar han oss hem till himlen och sen är hans investering säker för tid och evighet. Det låter ju smartare, men Gud har oss här för ett syfte. Om vi läser vidare i första Petrus brev till kapitel 2 så ser vi lite vad det handlar om. Ja, här har vi det. Och det börjar så här i vers 9. Men ni som tror på budskapet, alltså alla ni som sitter här som tror på budskapet, inte bara predikanter och missionärer och sådana här som får betalt för att de jobbar för Gud, utan var och en av er. Ni har inbjudits av Gud till att vara hans folk och till att vara präster som tjänar honom. Ja, ni tillhör Gud helt och fullt. Ni är hans eget folk som ska berätta för andra om hans fantastiska gärningar. Ni har ju förts ut ur det andliga mörkret och kommit till hans underbara ljus. Det handlar alltså inte om att Gud är en dålig investerare, utan han lämnar oss här med ett syfte att vi ska berätta för alla andra om de otroliga saker Gud har gjort för oss. Och när vi gör det så kan vi leda andra in i en relation med Jesus. När vi lyfter upp Gud med våra liv. Och vet du, när vi väljer, för det är ett val, att leva i en nära relation till Jesus, då blir vårt liv annorlunda, det blir fräscht. Vi har någonting att ge vidare, för Gud fyller på oss. Och vi kan ge det vidare till, som han säger, vi lär oss, när vi lever nära Jesus så lär vi oss mer och mer att höra Guds röst och att göra det han säger. Och vi kan ge, förmedla de ord som Gud ger till oss, till andra som kanske behöver hopp, som behöver uppmuntran. Och det är så fint. För det som jag tycker är så bra är att det här betyder inte att vi behöver vara fullkomliga. Eller låtsas vara fullkomliga och sätta på sig en mask och låtsas som vi är det. Det vet vi allihop, ingen av oss är fullkomliga. Utan vi kan vara de vi är, vi kan vara äkta, vi kan vara oss själva med alla våra fel och brister, men med en jättestor portion av Guds nåd och kärlek. Jag vet, jag pratade med en kvinna i Tyskland som jag blivit god vän med. Och hon berättade om något problem som hon hade. Och så sa jag, ja, jag kan relatera till det här, det har jag haft problem med också. Och helt plötsligt tittade hon mig med stora ögon, öppen mun och sa, va? Du har haft problem med det här? Så sa jag, men naturligtvis, vad tror du jag är? Övermänsklig? Jag är alldeles vanlig av kött och blod och jag har problem också. Och det var ett jättebra tillfälle att berätta för henne hur Jesus hjälpte mig ta itu med just det problemet. Så vi behöver inte vara fullkomliga, vi kan vara oss själva. Det är det som Jesus vill. Och vet du, att nå den här världen, när jag säger världen, det fanns ju en världskarta på den, eller finns ju en världskarta på de här bilderna, så menar jag inte geografi, utan jag menar din värld, den värld som omger dig, de människor du har att göra med varje dag. Att nå dem, det är som ett stort pussel som Gud har. Ni vet, jag vet inte om ni tycker om att bygga pussel. Jag tycker om att bygga pussel. Och när man köper ett pussel så på lådan så finns ju den här stora bilden. Liksom hur det ska se ut när det är färdigt. Så man har någonting att gå efter. Men när det gäller att nå världen, då är det Gud som har den här stora bilden. Vi ser ofta inte hela bilden, utan vi kanske bara ser den här lilla grejen vi jobbar på. Men vi ser inte hela stora bilden. Men Gud, han ser den och han vet var varenda bit passar. Han vet när den passar bäst. Och han vet vem som bäst är lämpad till att sätta dit just den biten. Och när Gud inbjuder oss att bygga hans pussel med honom, att nå människor, då avslöjar han ofta inte för oss var vår pusselbit passar. Vi vet inte om den bit vi sätter in passar någonstans alldeles i början, när man inte riktigt ser vad det ska bli av det hela, eller om vår bit passar någonstans i mitten, eller om det är en av de där viktiga sista bitarna som liksom tar ut hela bilden som man ser vad det ska bli. Men om vi är lydiga och sätter dit de där pusselbitarna som Gud ger oss, så ser vi mer och mer hur den här bilden uppstår, hur den blir färdig, så att någonting föds fram. Jag tycker det är så otroligt att Gud låter oss få den här förmånen att vi får hjälpa honom bygga pusslet. För det här är ingenting Gud tvingar oss till. Vi har en fri vilja var och en. Och han inbjuder oss att vara med. Och det är en ära, det är en förmån. Och det är ingenting som vi gör för att samla poäng med Gud eller för att hamna på hans lista av duktiga barn eller någonting sånt, eller förtjäna hans kärlek. Nej, det är någonting som vi får göra utifrån att vi redan är Guds älskade barn. Vet du att det finns ingenting som du kan göra som får Gud att älska dig mer eller mindre? Han älskar dig redan 100%. Så du kan slappna av och njuta av det. Och vara den som han vill att du ska vara. Och jag har tänkt så här när jag förberedde mig. Egentligen Gud kunde ha valt heliga, fullkomliga änglar att representera honom på den här jorden. De hade ju säkert gjort ett bättre jobb än oss. Vi som faller på näsan, vi gör bort oss, vi strular till saker. Och ändå valde Gud oss. Varför i hela världen gjorde han det? Jag tror att han gjorde det för att vi har fått uppleva Guds nåd. Vi har tagit emot Guds nåd. Och därför kan vi förmedla den här nåden till andra som behöver den. Gud har köpt oss fria. Och han vill använda våra liv till att låta andra få uppleva samma sak. Att de kan bli fria från det de kämpar med. Och så leder vi med våra liv. Det är ledarskap för varje troende. Hur vi kan leda andra genom våra liv. Och vet du, Gud kallar inte bara pastorer och missionärer att vara sådana ledare. Han kallar varenda en. För om du har tagit emot Jesus i ditt liv, så har han satt sin helige ande in i dig. Och den helige ande, han vill inte vara fångad i dig. Han vill inte bara liksom vara en fånge inom dig, utan han vill komma ut genom dig. Han vill använda dina händer till att röra med människor, att välsigna dem på ett praktiskt sätt och visa dem Guds kärlek. Han vill titta på dem genom dina ögon med sin kärleksfyllda blick, så att de ser, wow, det finns en Gud i himlen som älskar mig och som ger mig hopp. Han vill tala till dem genom din mun, genom min mun. För om inte de här människorna som inte känner Jesus, som finns runt omkring oss, om inte de ser Jesus i oss, var i hela världen ska de se honom då? Hur annars ska alldeles vanliga sjukskötare och lärare och rörmåkare och servitriser och bilmekaniker, hur ska de någonsin få syn på Jesus om inte de får syn på honom i oss som är hans barn? För Gud vill att vi ska leda dem fram till Jesus med våra liv. Inte på ett administrativt sätt, men genom att bygga relationer till dem. Och jag vet inte hur det är i Finland, för jag har inte bott i Finland på så väldigt, väldigt länge. Men i Tyskland är det så. Och jag tror nästan att samma sak går att tillämpa här också. I Tyskland ska ingen vanlig människa komma på den idén om de har problem att slå upp en bibel och läsa. Det är väldigt osannolikt. Men vet du vad de läser? De läser livet på de som de vet att de kallar sig kristna. De läser våra liv, det är deras bibel. Så vilken bild får de av Gud när de läser våra liv? Ser de en Gud som älskar dem över allt annat och som har gjort allt som var möjligt, som var nödvändigt från hans sida för att göra den här relationen till Gud möjlig? Han bara väntar på deras beslut. Läser de om en sån Gud, eller läser de om en sån här gammaldags bister skollärare som sitter och rynkar ögonbrynen och bara väntar på att vi ska göra ett misstag, så han får ta fram pekpinnen och slå oss på fingrarna? Vilken Gud läser de om? Jag hoppas de läser om en kärleksfull Gud i våra liv. Jag ville berätta för er lite om hur Gud helt och hållet vände på min inriktning för ett tag sedan. Det var ungefär 2 år in i vår församlingsgrundning i Dresden. Jag var väldigt aktiv där, mitt uppe i arbete. Jag älskar vad jag gjorde. Jag var väldigt busy, som man säger på engelska. Och en dag så satt jag hemma och läste min bibel. Och jag kom till det här stället där fariseerna håller på att kritisera Jesus, därför att han hänger inte riktigt ihop med de där människorna som de tyckte att han borde hänga ihop med. Och de gav honom ett skällsord. De kallar honom syndares vän. Hur kan man vara med sådana människor? Men vet du, fast det var menat att nedvärdera Jesus, att såra Jesus, så tror jag att det här ära honom. Jag tror han var stolt att bli kallad syndares vän. Och det här bibelordet, det tog tag i mig. Jag fick inte ur skallen. Jag gick och tänkte på det här. Och sen helt plötsligt så ställde Gud mig en fråga. Och du vet, när Gud ställer oss en fråga så är det inte för att han saknar information. Det är inte därför att han inte vet svaret. Han vet allt. Han ställer oss frågor för att ge oss en chans att titta in i vårt eget hjärta och se vad vi kanske hittar där. Och han ställde mig den här frågan. Han sa, okej, du har bott i den här stan ungefär 5-6 år. Stan har 500 000 invånare. Hur många syndare i den här stan nämner ditt namn när de räknar upp sina vänner? Och jag blev alldeles tyst och jag satt där och tänkte. Och ju mer jag tänkte, desto räddare blev jag. För jag insåg att jag inte kunde komma upp med ett enda litet namn att ge Gud. Visst kände jag människor som inte var kristna, men inte på det sättet att jag kunde ärligt att kalla dem mina vänner. Och jag tänkte, wow, hur hände det här? När blev jag så isolerad i min lilla kristna värld att jag förlorar alla meningsfyllda relationer med människor där ute som Jesus faktiskt vill nå? Så vi pratade om det här, vi beslöt oss för att det här måste ändra sig. Och bara för att Gud ger oss en börda för någonting så ger han ju oss in 36 timmar i dygnet. Det skulle vara väldigt praktiskt, men det fick jag inte. Så vi fick ta oss en kritisk titt på hur vi tillbringar vår tid, vem vi tillbringar det med. Och vi började inrikta oss medvetet på att bygga relationer till icke-kristna. Det betyder naturligtvis att vi inte hade lika mycket tid att vara med våra kristna vänner. Jag tänkte så här, okej, jag har hela evigheten på mig att ha gemenskap med mina kristna vänner. Om jag investerar i de här relationerna kanske jag kan ta med mig några av de här till himlen. Så vi börjar satsa på det här. Och jag vill berätta för er om en av dem. Hon heter Kerstin. Ni borde se en bild av henne snart. Ja, där är hon. Hon föddes 1962 och växte upp i DDR som ateist. Hon, alltså, när man växer upp där, Gud, Jesus, Bibeln, det finns inte ens i medvetande, alltså ingenstans på radarskärmen. Och hon hade hela sin uppväxttid så hade hon en fruktansvärd relation till sin mamma. Den här mamman gjorde gräsliga saker till sin dotter. Och det lämnar Kerstin väldigt fylld av hat och bitterhet. Fast hon är väldigt blyg och tillbakadragen, så hon var liksom hatfylld och bitter på ett introverterat sätt, om man nu kan säga det så. Och Kerstin, som många andra, var arbetslös. Och sen fick hon ett jobb på ett ställe där en kvinna från vår församling jobbar som heter Renate. Och där började Gud bygga pusslet i Kerstins liv. För Renate var annorlunda. Renate var öppen och glad och hon berättade om allt i sitt liv. Och fast hon hade problem så märkte Kerstin, hon har liksom en frid, en glädje som finns där hela tiden. Och det gjorde Kerstin nyfiken. Så hon gick till Renate och frågade, vad är din hemlighet? Hur kan du vara så här glad fast allting går upp och ner i ditt liv? Och Renate tittade på henne och sa, det är enkelt, det är Jesus. Det var väl ungefär det sista som Kerstin hade väntat sig att höra, men det var den första pusselbiten, för då blev hon ännu mer nyfiken och började fråga ännu mer. Och Renate berättade för henne hur hon levde tillsammans med Jesus, vad det betydde för henne, bjöd med henne på gudstjänst. Och Kerstin kom några gånger, vi lärde känna henne och vi hade börjat, efter Gud talat till oss om det här att bli syndares vän, så hade vi startat en cellgrupp för ännu inte troende. Och vi bjöd in Kerstin att komma med där. Hon kom. Och där la Gud ännu fler pusselbitar till rätta i hennes liv. Och ni vet, om man är med i en sån här liten grupp. Ni har life-grupper så ni kanske kan relatera till det här. Man lär känna de här människorna i den här gruppen rätt så bra. Få reda på saker om dem. Och jag fick reda på någonting om Kerstin som skakade om mig. Det upprörde mig helt enkelt. Och det var nämligen så att hon och hennes sambo, de hade några omständigheter i sitt liv just då som gjorde att de hade väldigt, väldigt lite pengar under en längre tid. Och Kerstin brukar gå och ge blod och ge plasma, för i Tyskland får man lite betalt när man gör det. Bara så hon ska ha pengar att köpa mat för. Så hon riskerar i stort sett sin hälsa för att ha mat att äta. Jag tänkte, det här är fel. Hur kan det här vara? Vi bor i ett rikt land, de har socialprogram för allt man kan tänka sig och hon behöver riskera sin egen hälsa bara så hon kan sätta mat på bordet. Och när jag satt där och funderade på det här så talade Gud väldigt tydligt till mig och sa, jag vill att du går nästa gång du går och handlar Att du går till din supermarket och köper ett presentkort på 20 euro och ger det till Kerstin och säger att det är från mig. Så jag sa, okej Gud, om 10 dagar så jag är väldigt glad att göra det här. Gud sa, 10 dagar? Gör det nu. Och då började jag argumentera med Gud. Det gör säkert ni aldrig, men jag gjorde det. I alla fall. För att min situation var att Steve var på tjänsteresa någonstans längre. Så jag var ensam med barnen. Vi hade haft extra räkningar den här månaden, så vi hade lite pengar. Så till vår lön kom om 10 dagar. Och under de här 10 dagarna så hade jag och barnen 100 euro att leva på. Och jag hade funderat ut det här, att det här klarar vi nog av. Vi kan sträcka på det här så det går. Vi äter mycket makaroner, det tycker de om, det är billigt. Jag behöver inte köra så mycket. Vi klarar nog av det här. Men här vill Gud att jag ska ge bort 20% av det här. Den räkningen går aldrig ihop. Så sen tog Gud fram de stora kanonerna och började skjuta bibelord på mig. Ni vet, det är nackdelen med att man kan bibelord utan till. Då kan Gud påminna mig en om dem när man inte vill höra det. Så han påminner mig om Ordspråksboken 3. Där det står ungefär någonting så här att om din nästa behöver din hjälp och du har förmågan att hjälpa honom, gör det på en gång. Skicka inte hem honom och säg kom tillbaka imorgon så hjälper jag dig, utan ta hand om det på en gång. Så till slut gav jag upp. Jag tänkte, okej, om Gud är så där ihållsam, då har han säkert en bra orsak. Så jag gav upp. Jag sa, okej Gud, jag går och hämtar det. Om mitt konto går i minus så går det i minus. Så jag köpte det och skrev på det. Kerstin, ta det här som en liten hälsning från Gud att han älskar dig väldigt mycket. Han vet om din situation och han vill hjälpa dig. Och gick och gav det till henne. Och som alla goda tyskar så sa hon naturligtvis, nej, jag kan inte ta dina pengar. Men så sa jag, men Kerstin, det här är egentligen inte alls från mig, det här är från Gud. Och så tog jag fram min bibel och visade henne, titta här, det här var vad Gud gav mig. Och visade mig väldigt konkret att jag ska ge det här till dig. Så hon gav mig en stor kram och tackade mig och gick sin väg. Några dagar senare kom hon tillbaka och sa, jag behöver prata med dig. Så vi gick och satt oss bak i ett rum i kyrkan och så sa jag, men Kerstin, vad kan jag göra för dig? Så sa hon, du, jag funderar på det här en lång tid. Och jag har kommit till att jag vill, den här Jesus som ni har i ert liv, honom vill jag ha också, kan du be med mig? Så jag fick leda henne fram till Jesus där. Och när hon kom ut, den här lilla blyga, tillbakadragna Kerstin, hon strålade som solen. Hon gick och kramade varenda en hon hittade i byggnaden och sa, jag gjorde det, jag tog emot Jesus. Och jag fick lära henne efteråt mycket om förlåtelse. Hon förlät sin mamma för allt det här som hade hänt. Och Gud tog bort, befria henne från all den här bitterheten, det här hatet som hon hade gått och burit på. Man riktigt så liksom hon gick mer upprätt. Hon kom på att det var fel att bara bo ihop utan hon var gift, så de gifte sig. Hon förlät sin styvson som hade, han avskydde henne. Han tyckte inte om hans pappas flickvän. Och han hade gjort allt för att göra livet surt för Kerstin. Han hade till och med kommit med falska anklagelser. Som hon blev dömd att göra samhällstjänst för. Fast hon var oskyldig. Men då man trodde på barnet istället för på henne. Hon förlät honom. Morgonen när hon gifte sig kommer han till henne och säger, du, jag vet att vi inte alltid har kommit överens så bra. Men som min present till dig på din bröllopsdag så vill jag att vi börjar om. Jag vill att den här relationen ska fungera. Vi drar ett streck i sanden och vi glömmer allt gammalt kroll. Sån är vår Gud. Vi har ingen aning om vad han kan göra. Han är så mycket större, så mycket underbarare än vi kan tänka oss. Och nu är Kerstin den som berättar för andra hur Gud förlät henne och hjälpte henne förlåta och vad som kom av det hela. Så det är helt otroligt. Och vet du, efter jag hade bett med Kerstin så hade jag två känslor som krigade inom mig. Och ena sidan var jag så överlycklig att jag gjorde det rätta beslutet, att jag gick och köpte det här kortet. Och liksom tänkte, wow Gud, mitt pyttelilla offer av 20 euro som verkligen är ingenting. Du tog det här och du använde det och födde in en ny människa i din familj. Wow! Men å andra sidan så skämdes jag. För jag kom ihåg andra gånger när Gud hade talat till mig lika tydligt. Och jag visade bort det. Jag sa, nej, har inte lust. Fråga någon annan. Jag tänkte, hur mycket mer kunde Gud ha gjort om jag bara hade valt att vara lydig? det kommer jag aldrig att veta, men jag beslöt mig då nästa gång, Gud, då ska jag inte argumentera, då lyder jag på en gång, för det är bättre. Så har du någonsin funderat på vilka pusselbitar Gud vill att du ska sätta in? Har du hittat dina pusselbitar? Har vi? Ja, just det. Gud har en pusselbit för alla. Det är inte bara för vissa, utan det finns människor som du kan röra vid. Pusselbitar du kan sätta in. När vi läser Johannes evangeliet så börjar det ju så här helt otroligt. Det låter som världslitteratur, den här inledningen så här. Handlar om Jesus. Ja, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Genom honom är allting skapat som är skapat. Jag läste där och bara tänkte liksom, wow, vilken inledning. Och sen insåg jag, om det hade slutat där så hade du och jag aldrig någonsin haft en aning om någonting av det här. Det behövs vers 14 för att vi ska ha en aning om det. Och där står det, och ordet blev kött och bodde bland oss. Och han var full av nåd och sanning. Det är det som behöver hända i dagens värld. För om inte ordet, om inte Jesus blir kött genom oss som tror på honom, så kommer väldigt få människor att få en chans att få reda på vem Jesus egentligen är och lära känna honom. Om inte ordet hade blivit kött genom olika människor i Kerstins liv, så skulle hon fortfarande vara en ateist idag. Och därför vill Jesus använda dig, använda mig, att leva ut Jesus till människor runt omkring oss. Att visa hans nåd och sanning på det sätt vi lever. Att vara en vän till syndare som inte känner honom. Och att röra vid människors liv med Guds kärlek på ett konkret sätt. Så att Guds kärlek inte bara är någon sån här teori som man hör om, utan någonting praktiskt som man kan uppleva. Det är ledarskap genom våra liv. Som Paulus skriver i första Korintherbrevet, följ mitt föredöme som jag följer Kristus. Alltså titta på hur jag gör när jag lever som kristen och gör likadant. Det är att leda med sitt liv. Och Guds kärlek kan förändra människors liv. Det kan inte vi göra. På en bra dag kanske vi kan förändra oss själva, men att förändra någon annan, det kan vi glömma från början. Det funkar inte. Gud kan förändra dem. Och vi kan leva ut den här kärleken som förändrar. Det är ett privileg vi har, en förmån. Och det är så spännande att göra det. De här som vi byggde kontakt till i den här cellgruppen vi hade i Tyskland. De var såna här riktigt moderna hedningar som har växt upp som ateister i DDR. Och det var så fräscht att jobba med dem. För om ni tänker på dem som ett blankt ark papper, liksom med ingenting på när det gäller Gud. Och tänk att få vara den första som skriver berättelsen om Jesus på det här pappret. Att få vara den första som visar med sitt liv det här vad det betyder att leva tillsammans med Gud. Det var något av det bästa jag någonsin har gjort. Det var spännande, det var meningsfyllt. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut, hur det kommer att se ut, för när vi flyttar tillbaka till Tyskland så flyttar vi från där vi var till norra Tyskland. Men jag tänker minsann hitta nya syndare där och bygga kontakter, för det var någonting av det roligaste jag någonsin har varit med om. Jag vill uppmuntra er att göra samma sak, för det är spännande. Och jag delar upp det här i fyra pusselbitar. Man kan säkert dela upp det på andra sätt också. Med fyra pusselbitar som vi kan sätta in. Det första är, vi kan älska. Vår värld är så hungrig efter kärlek, efter äkta kärlek, verklig kärlek. Inte den här billiga kopian som medierna försöker få oss att tro att kärlek är, utan Guds kärlek. Och när vi börjar leva ut Guds kärlek och ger bort den till människor som inte känner honom än, då fyller Gud på. Det är det bästa med kärlek. Ju mer man ger, ju mer får man. För Gud fyller på. Vår egen tank blir inte tom. Utan när vi är i kontakt med Gud, så är det bara liksom, vi är bara en kanal som hans kärlek kan flöda genom till människor som behöver honom. Och det finns ett bibelställe i Efesarbrevet som jag tycker är så otroligt bra formulerat i Message-översättningen. Så det är det jag har på skärmen här. Kanske vi kan läsa det högt tillsammans, för jag tycker det här är riktigt bra. Det Gud framför allt gör är att älska oss. Gör som han och lär er att leva i kärlek. Tänk på hur Kristus älskade oss. Hans kärlek var inte det minsta försagd, utan översvallande. Hans kärlek hoppades inte få något av oss, utan ville ge oss allt. Så ska ni älska. Vilken utmaning. Och jag vill uppmuntra dig att be Gud om kreativa idéer att visa hans kärlek på. Och när du gör det, förvänta dig ett svar, och du kommer att få idéer. För du vet, vår Gud, han är skaparen. Kreativitet är ingenting han lider brist på. Och han gillar att dela med sig. Gud är generös. Så när vi ber så får vi. Och när vi lever ut det här då, när vi går in och omsätter de här idéerna som Gud ger oss, då gör vi Jesus attraktiv för andra människor. Och jag lärde mig när vi jobbar med de här mammorna i Dresden att ofta så är det inte alls så prydligt och okomplicerat och enkelt att älska människor. För många människor, de kommer med bagage. De har fått olika törnar av livet. De har saker som de släpar på. Olika grejer. Och då gäller det att vi älskar dem tillräckligt, att vi hjälper dem packa upp. Att vi hjälper dem ta itu med de här grejerna. Som Kerstin. Lär henne att förlåta och hjälp henne. Gå med henne, vandra med henne genom den här processen. Tills den var igenom. Och när man, ibland kanske man kommer upp mot någonting som man märker, oj, det här är mer än vad jag klarar av. Det här behöver någon som är mer kompetent än jag. Då kan vi sätta dem i kontakt med någon som kan hjälpa dem. Kanske en professionell själavårdare, en pastor, vem som helst. Men det är någonting, tror jag, som verkligen, så lever vi ut Jesus när vi älskar människor på ett praktiskt sätt. En annan sak vi kan göra är att be. Be för människor som inte känner Jesus än. Be för dina bekanta, dina familjemedlemmar, dina släktingar, arbetskollegor som inte känner Jesus. Och vi kan hitta på hur många praktiska sätt som helst att göra det här. Min mamma är nästan 88 år gammal. Hon har svårt att sova på nätterna, som en hel del äldre folk har. Och hon brukar ta den här tiden till att be. Hon går upp och så ber hon, och om inte hon hittar på någonting mer att be för, så går hon och tittar i de här höghusen runt omkring henne var lyset brinner 3 på morgon. Och då ber hon för dem, för hon tänker sig, om man har på lyset 3 på morgon, då har man problem. Det är inte normalt att ha på lyset 3 på morgon. Så då ber hon för dem. Hon har ingen aning om vad som är på gång i deras liv. Hon vet inte ens vem som bor i de här lägenheterna, men hon ber för dem. Det tycker jag är häftigt. Jag hoppas att det finns ett rum i himlen där man kan gå in och titta på sådana som YouTube-clips och se vad Gud gjorde med varenda bön vi bad, med varenda euro vi gav. Om det finns ett sånt rum, då kan ni hitta mig där, för jag är nyfiken och jag vill veta. Men det är aldrig förgäves att be för någon. Vi kanske inte ser ett resultat på en gång, men det är som att så ett litet frö. Med tiden så växer det, och vi vet inte vad Gud gör av det. Det lönar sig. Och du kan ge. Jag har varit i USA de sista 9 månaderna, och där betalar man fortfarande ofta med check. Och när man skriver ut en sån här check, om det är nu för att betala en räkning eller för att ge en gåva av pengar till någon, så måste man skriva på checken in så att den blir giltig. Så om du ser ditt liv på det här sättet, har du någonsin gjort det? Har du skrivit ut en check till Gud, det här är mitt liv, och skrivit under den och gett det till Gud och sagt, här Gud, du får ta det här, du får spendera mitt liv precis som du vill. Det är ditt. Det är ett väldigt, väldigt viktigt steg att ta. Och vet du, vi kan också ge vår tid, vi kan ge våra förmågor att välsigna människor. Vi kan vara generösa, som Tom gick in på här, på olika sätt. det finns så många sätt vi kan ge på. Det handlar inte bara om pengar. Det handlar om mycket mer. Att ha en livsstil, att vara generös, att ge. För Gud är generös. Han är vårt bästa exempel. Jag brukar tänka ibland på sommarstugan. Vi har en sommarstuga i Sideby. Och är precis på kusten och ju västkusten. Så man har ju alltid otroligt fina solnedgångar på kvällarna. Tänker liksom, Gud kunde ju bara liksom ha släckt av solen och så var det mörkt. Men varje kväll så målar han ett konstverk på himlen som är hur fint som helst. Och det är olika varje kväll. Jag har så många solnedgångsfotografier från mina semester så liksom bara allting är solnedgång nästan. Men sån är Gud, han är generös, han slösar nästan. Och vi kan aldrig ge så mycket som Gud ger oss mer tillbaks. Vi blir inte på minussidan. I den här storyn om Kerstin så gick vårt konto inte minus. Gud tog hand om oss, på något sätt räckte pengarna i alla fall. Sån är Gud. Och till sist, du kan gå. Du kanske kan gå över gatan till din granne och uppmuntra dem. Eller du kan gå vart som helst, om det är längre bort dit Gud sänder dig som hans ambassadör. Du kan gå. Jag vet inte hur det är i Finland, men en ambassadör, om man ska bli Finlands ambassadör någonstans, då är det för det mesta så att antingen statsministern eller presidenten utser någon till ambassadör. Och det är en ära. Man blir inte ambassadör genom att man svarar på en annons i Vasabladet och säger ja, jag tar det här jobbet som ambassadör i Nigeria eller någonstans. Utan man blir utsedd. Och Gud har utsett varenda en av er, varenda en av oss, att vara hans ambassadörer, hans representanter i den här världen. Vilken ära. Vi behöver inte representera oss själv. Vi har Gud att representera. Och han är minsann ingen dålig en att representera. Den här stora guden som vi sjöng om, honom får vi leva ut varenda dag av våra liv. Vilken ära. Så om vi sammanfattar det här, så är vårt ansvar att vara lydiga. Att sätta dit de pusselbitar som Gud visar oss. För vet du, när vi gör det, då är resultaten upp till honom. För resultat kan inte riktigt bra producera. Det brukar gå snett om vi försöker producera dem med egen kraft. Men Gud kan producera dem. Han kan förändra människor inifrån och ut när hans kärlek och nåd får fylla dem. Därför är det viktigt att vi är beredda att sätta in våra pusselbitar. Så när du går in i din nya vecka så vill jag uppmuntra dig att tänka på det här och att ta med dig de här två frågorna. Den här frågan som Gud ställde mig. Att du tänker på det som för ditt liv och frågar dig, hur många syndare i Vasa med omnejd nämner mitt namn när de räknar upp sina vänner? Finns det någon som du behöver knyta kontakt med, som Gud liksom puffar dig så här lite milt? Den där borde du bli vän med. Gör det. Det är ett äventyr, jag lovar dig. Det är jättespännande. Och sen fråga dig, Gud, vilka pusselbitar vill du att jag ska sätta in? Vad finns det som jag kan göra som blir till välsignelse för andra människor? Sommaren kan vara ett jättebra tillfälle att välsigna andra människor. Bjuda hem dem på middag eller vad som helst. Bara visa dem Guds kärlek på vilket kreativt sätt som helst som Gud visar dig. Så med det här, ta med dig de här två frågorna. Tänk på dem den här veckan, den här sommaren. Och sen fundera på det i höst. Titta tillbaka i höst och säga, ja, vad gjorde Gud med det här egentligen? Vart har jag kommit? Vem har jag lärt känna? Vem har jag varit till välsignelse för? Och jag tror, om du gör det här medvetet, så kommer du att vara förvånad i höst och tänka, wow, Gud, du gjorde en hel del här. Tack att jag fick vara med. Så Gud välsigne er när ni gör det. Ska vi be. Jesus, jag tackar dig för förmånen att vi får vara dina representanter i den här världen. Att vi får hjälpa dig att nå människor, att vi får leva ut dig. Och Jesus, jag vill välsigna mina bröder och systrar här.